Vi är denna vecka sponsrade av Lendo, Sveriges största jämförelsetjänst för privat- och företagslån. Det är ju början på ett nytt år. Många tänker säkert att det är dags att storstäda fysiskt, kanske i garderoben. Men man borde verkligen tänka så vad gäller sin ekonomi också. Många är ju jäkligt duktiga på att jämföra priser när man till exempel ska tjacka en ny säng eller en tv eller golfklubbor i mitt fall. Mm. Men hur duktig är man egentligen på att jämföra räntor på lån?
Ja, men det finns många bra grejer.
Svara på frågan, Thomas.
Nej, vi är dåliga.
Ja, så är det.
Riktigt dåliga.
Du är dålig, jag är dålig. Många är säkert som oss.
Ja. Men ta då hjälp av Lendo. En ansökan och jämförelse tar bara någon minut att genomföra. Och du får ofta svar bara inom en minut.
Det är helt kostnadsfritt att göra en ansökan och man kan ansöka och jämföra lån upp till 600 000 kronor.
Viktigt att säga också att ansökan inte är bindande.
Går du i lånetankar, börja alltid på lendo.se. Vi säger stort tack till Lendo för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Stort tack!
Tjena, varmt välkomna till Toto Balotto. Det är äntligen februari. Det är någonting med just månadsskiftet januari-februari. När man kliver över den tröskeln, då känner i alla fall jag ny luft i lungorna. Jag känner att liksom, nu är det på gång. Champions League står för dörren, det blir ljusare. Man känner, fan om inte det ska bli lite härligt ändå med svensk fotboll igen och hela det där, va?
Ja, svenska cupen ska börja och så tänker du att februari är kort och när jag var liten på 90-talet, då var ju minsann mars en vårmånad. Du kommer första tussilagon i backen och så vidare. Men det är långt kvar, Gusten.
Var inte så jävla negativ. Jag väljer glädjen denna
så
dag.
Jävla negativ var jag inte.
Innan Thomas Wilbacher sveper igenom helgen så måste vi väl ändå börja i Kim Bergstrand Gate här.
Just det.
Du har hängt med på vad som hänt?
Ja.
Erik Niva gjorde en ny långsittning, en långkörare med högintressanta svenska fotbollsprofiler. Bra som alltid när Niva är i farten. Men
ja, rejält och gediget.
Utgångspunkten i detta var ju att Kim Bergstrand och Thomas Tolle Lagerlöf har ju fått brottas en hel del senaste åren med att omges av rykten att de är ganska så hårda.
Framförallt Kim.
Ja, och då alltså hårda som tränare gentemot sina lag. Att det är tuffa tag. Man har väl nu senast här under hösten, vintern kunnat höra om Kevin Walker som menade på att han aldrig har mått sämre. Och att hans arbetsgivare då, Djurgården, han sa det inte rakt ut, va, men mellan raderna så gick det att förstå att han kanske inte har haft det så kanon med Kim och Tolle. Och det här var ju saker som levde med även från Sirius-tiden. Många spelare som har vittnat om att det var på ett visst sätt. Men vad fan, i fotboll och i synnerhet elitfotboll så är det ju resultat som räknas. Och ingen kan ju säga någonting annat än att Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf dels gjorde jävligt bra resultat med Sirius med de knappa medlen som fanns där. Men sen går och tar SM-guld med Djurgården som kanske inte några astronomiska underdogs, men det var ju sannoliken ingen som stack ut hakan inför 2019 och sa jag tror Djurgården vinner SM-guld.
Ja, men det kommer ju lite närmare också när vi pratar om svenska ledare och liksom olika typer av ledarstilar. Alltså det ledarskapet som lärs ut på GIH och liksom de unga ledarna som kommer upp är ju ett annat än den Kim och Tolle kör med. Så här, när du och jag pratar om olika ledare ute i Europa, alltså stora fotbollstränare som Mourinho eller vad vet jag, Klopp och Carlo Ancelotti, de största, så kommer vi inte så nära. Alltså det spelar inte så stor roll vilken typ av ledarskap de har haft. Ofta pratar vi inte så mycket om ledarskapet, alltså i detaljer, utan snarare om det är bra eller dåligt ledarskap. Och så kommer det till Sverige så blir det lite, det kommer lite närmare, tror jag.
Det här var i alla fall den kanske mest tydliga utgångspunkten i Nivas sittning med Kim och Tolle. Och när de pratade just ledarskap så sa Kim Bergstrand så här.
Reflektera men också läsa vad andra kloka människor har gjort. Eller bra ledare eller folk som har lett folk. Man kan säga vad man vill om några hemska människor som levde i Tyskland på 30-40-talet, men de fick folk att göra saker i ett sammanhang. Sen metoder och sånt kan man säga, men det fanns säkert saker som de också gjorde som man kan ta lärdom om, eller hur man inte ska göra sig. Men jag tror man överallt kan leta ledarskap. Och det...
Jag klickade om det direkt när jag såg det första gången igår. Så här, jag måste
som Dyngbaggegalan på Instagram har klippt ihop. Det här har inte hänt. Förstår du vad jag menar?
Ja, nej. För att jag såg det inte. Det var inte först där jag såg det. Utan jag såg det på Aftonbladet.
Okay. Alltså, du reagerade.
Där ligger liksom sittningen rörligt.
Det är inte så att jag klickar in mig på Aftonbladet och kollar på en intervju med Tolle.
Nej, men...
Men jag förstår att du gör det.
Jag lyssnade och så kände jag att jag måste ha hört fel. Jag måste ha missat någonting i någon slags passus här. Mm. Varför han ens pratar om det här.
Mm.
Och så spolade jag tillbaks, lyssnade om. Och, ja visst, det flikas in en liten brasklapp om att de här människorna var ju förvisso hemska. Men
forcerad.
Men själva andemeningen är någon slags, att det finns bra saker att lära sig av ett sånt här ledarskap också.
Mm.
Asch, jag bara, det här kommer bli stort.
Mm.
Det här kommer bli jävligt problematiskt. Nu har jag sett att intervjun är borta. Jag tycker också att Kim Bergstrand liksom förtjänar respekt för att han förbehållslöst är väldigt tydlig i sin ursäkt och inte omsveper den med några förmildrande omständigheter. Han är ju stenhård mot sig själv och säger
vad har han för inspiration i grunden i sin ledarstil? Alltså, menar han på riktigt här att han har läst på om Nazitysklands uppgång och hur de fick med sig en hel nation och tagit liksom inspiration av det medvetet, förstår jag menar? Så här, titta på typ Nazi, hur fan fick de med sig en hel nation? Hur kan jag använda mig av det i mitt ledarskap att få med mig alla i Djurgården?
Jag fattar, men det ska jag ändå säga.
Alltså så här, om man bara kan se lite hur kommer det sig? Vad menar han egentligen?
Absolut, det var det jag skulle säga. Att jag tror att det är väl rättvist att säga att Kim Bergstrand försöker ju inte säga att jag har minsann hittat inspiration i det här ledarskapet. Och även fast de förvisso var hemska, slutcitat, så kan man lära sig saker av det här ledarskapet, utan det var snarare nog, tror jag, så uppfattade jag det, ett konstaterande att de här fick saker att hända. De fick folk att lyssna, de fick folk att göra och de nådde resultat. Det måste, hur man än vrider och vänder på det, vara ett starkt ledarskap. Det är väl det, alltså, som jag förstår honom, inte att han liksom, men det här har inspirerat mig och jag försökte...
Vadå, om man tar upp det? Han pratar ju om att han har läst mycket och liksom, så han hittar inspiration. Jag vet inte om han använder ordet inspiration, men du vet. Det är klart han säger att han har inspirerats av det. Och på något sätt då liksom pluggat på lite kring hur det gick till där och då.
Ja, jag vet inte fan i alla fall. Det är sån otrolig stund. Och återigen, jag fattar inte hur det där liksom kommer ur ens mun.
Att de inte efter intervjun säger, kan inte bara ta bort det där, det vart fel, det jag menade egentligen, Erik, var det här. Eller kan man göra det ens, då släpper väl Aftonbladet i alla fall, jag vet inte. Men reagerade du på att Erik Niva inte ställde några följdfrågor i det där?
Nej, för att det där kan jag tycka är liksom lite samma sak som...
Jag såg att andra gjorde, jag har inte sett intervjun, jag har bara sett det här klippet.
Nej, men jag kan tycka att det påminner lite om när Noah hamnade i situationen med Zlatan.
Mm.
Där han blir lite, tror jag, tagen på sängen. Och så hinner det gå tillräckligt många sekunder, kanske rent om någon minut, innan det landar hos då Noah, nu Erik. Att säga, vad fan sa han egentligen? Men det kanske bara... Det blir nog bara konstigt om jag går tillbaka till det här, för att liksom jag var inte beredd på det där. Det var så jag i alla fall kände. Jag satt inte där och tänkte,
jag såg att folk reagerade,
vad i helvete
kollegor
håller du på med,
reagerade
liksom, utan
ni var fantastiska, men nog hade en följdfråga kunnat komma upp där för att förstå då vad fan han menar, i och med att jag och många andra inte riktigt fattade.
Kanske. Jag ville hur som helst bara läsa här från div.se och den då väldigt tydliga ursäkten som Kim Bergstrand ger här. I fokus för stora delar av samtalet som under söndagen den 31 januari publicerades på Aftonbladet.se stod ämnet ledarskap på agendan. Kim Bergstrand gjorde under intervjun bland annat historiska referenser till Tyskland under 30- och 40-talet där det uppfattades som att han hyllade den tidens auktoritet. Citat, jag är medveten om att det jag sa kan feltolkas. Jag ber hemskt mycket om ursäkt för mitt val av referens. Jag står inte för dessa typer av åsikter som associeras med den tidens grymma, sorgliga och mörka tid. Mina ordval och resonemang var illa valda och jag är ledsen för det, säger Kim Bergstrand.
Jag fattar fortfarande inte vad han i så fall menade. Skitsamma, kan vi gå vidare för det har spelats massa fotboll. Ska vi ta ett svep eller?
Ja men det tycker jag. Det är hög tid för att återigen höra Wilbur José harkla sig, stämma upp och ge oss det bästa från fotbollshelgen som varit.
Kör vi! Och vi börjar med att rikta strålkastarna på den engelska bollen och då har vi att rapportera om en furiös Carlo Ancelotti efter att hans man har stått för en anmärkningsvärd invikning av kön. 2-0 Newcastle som alltså tog sin första seger sedan den 20 december. Här skulle jag direkt vilja säga att jag står inte för invikning av könsägningen. City löste en liten 1-0 mot Sheffield och leder nu Premier League med 3 pinnar trots att man har en match mindre spelad än konkurrenterna. Ja, och på tal om konkurrenterna eller vad man ska kalla dem, Liverpool latchade ner West Ham i brygga. United fick bara kryss på Emirates och Leicester, ja, de torskade lite överraskande hemma mot ett inspirerat, riktigt sånt här härligt Bielsa Leeds. Höga jävla toppar, det har de sannoliken Leeds. Mourinho som en gång, bland annat av mig, talades som en kandidat till titeln har nu halkat efter rejält. 33 poäng, visserligen även de är en match mindre spelad. Men hela 6 efter Leicester som just nu innehar 4:e platsen. Jag skulle vilja säga något om Wolves säsong, Gusten. De torskade i helgen med 1-0 mot Crystal Palace. Men jag kan inte riktigt sätta fingret på det. 14:e plats, torsken mot Palace. Ja, men kanske har du någon klok tanke här, Gusten. Slutligen, om jag är förvånad över att Grealish fortsätter att inkassera poäng på kontot. Oh nej. Oh nej. Ja, men som ett litet fräscht inslag i detta svep så kör vi skytteliga ledarna eller skytteliga toppen. Salah 15, Kane 12, Son 12 och så Jamie Vardy tillsammans med Bamford, Calvert-Lewin och Bruno Fernandes på 11. I Italien inleddes helgen med vänskapsmötet, i alla fall på läktarna mellan Toro och Viola. Utan supportrar och med ett gäng legoknäktar på planen blev det allt annat än amicizia på Turins Olympiastadion. Belotti filmade, Milenkovic visades ut under stora protester efter en pannben mot pannben som liknade Slagge versus Lukaku. Och den lila bänken gick i taket. Innan dess hade dessutom Castrovilli visats ut och Fiorentina gjort 1-0. I slutskedet lyckades dock Toro kvittera och det blev ett litet efterspel. Nåja, oviktighet är det där. I toppen vann de 3 randiga, men inte bara. Även Roma, Lazio och Napoli segrade enkelt och toppen ser sannoliken ut som under gamla goda dagar. Randigt, sen huvudstad och stolt söder. Stor seger för övrigt av Genoa som bjöd på 3 pärlor nere i Kroton. Bland annat efter en doppietta av Mattia Destro. Den 29-årige, för övrigt prime ålder på en nummer 9, har gått från hånad, bortglömd och iskall till en stark kandidat i Mancinis EM-trupp. 8 i de senaste 8 matcherna och jag fullkomligt älskar de sena blomstringarna. Forza Mattia, min gubbe, hela vägen till nästa skada. Ja, men vi kastar såklart också in en liten mid-season check i skytteliga toppen. Ronny 15, Luckan 14, Chiruccio 13 och så Slagge då på 12. Ska jag nämna Jao Pedro på 11? Nej, det skiter vi. Hänger du med nu, Gusten?
Ja.
In Deutschland, Bundesrepublik, können wir Hamburg in erste Plätze gesehen in zweite Bundesliga. Matthias Gonscher, Mannschaft Bochum und Holstein Kiel wollen auch in Bundesliga avancieren. Aber es ist die Rothosen von Hamburg, dass die erste Plätze haben und ja, jetzt kommen wir! Hier kommen wir! Fuck Bremen! Und Bayern München will Meister bleiben und so weiter. Torjägerliste: Robert Lewandowski 24, André Silva 16, Erling Braut Haaland 14. I Spanien åkte Real Madrid på torsken mot Levante och tillsammans med krisande Barcelona parkerar man nu 10 poäng bakom Atletico som såklart vann igen. Nåja, La Liga är avgjord så låt oss ha lite kul med Alexander Isaks bomber. Ny kasse, sjätte totalt i ligan och vinterformen håller i sig. Han är dock inte nära någon skytteliga topp, där stoltserar nämligen Luis Suarez, 14, Messi och Enesiri på 12 och så Benzen ihop med Villarreals Moreno på 10. Franken, ska vi ta Franken eller? Nej, vi skiter i den.
Ja, men det gör vi. Det här var ju faktiskt den stora rubriken den här omgången då. Förutom att PSG torskade sent Precis. Mot Lorient, det var ju matchen som inte spelades, nämligen Olympique Marseille mot Rennes. Vilka jävla scener i lördags eftermiddag.
De attackerade alltså träningsanläggningen för ni som inte har sett det och det bara small. Det finns ju en video ute från någon kulle typ. Mm. En bit därifrån. När man bara ser det bara ryker och det är pyro, det är raketer.
300 ultras attackerar träningsanläggningen som var fullsmackad med personal och spelare. Alvaro González, försvararen, han blev ju skadad. Mm. Sen så låter det ju alltid värre medialt när då 7 poliser, 2 från personalen och en spelare blev skadade. Men inte för att jag vet, men har det blivit en rispa på en armbåge, då bokförs man ju som skadad. Ja. Nu kanske det var värre än så, jag vet inte. Men jag misstänker...
Som coronarapporteringen i Sverige. Ja. Alltså du kan ha liksom dubbla cancer och AIDS och duka under. Men i obduktionen så ser du att det fanns ett litet coronavirus i det. Ja, men då noteras det ändå som en coronadöd, är du med mig?
Det vi i alla fall kan konstatera det är ju att inbördeskriget som är i Olympique Marseille, som jag har rapporterat lite kort om här senaste tiden, nu står det ju i full jävla blom här. Nu kanske det är fel uttryck vad gäller ett inbördeskrig i en klubb, men du fattar vad jag menar. Det pikar nu. Nu är det på riktigt scener och nivåer som... Ja, det är länge sedan man upplevde i en så stor och anrik klubb i Europa som det vi gör nu med Marseille.
Man har ju sett nu utanför arenorna liksom att supportrarna har börjat titta tillbaka. Det har varit ett Milano-derby med liksom Inter-supportrar som drar... Nej, det var derby d'Italia förresten som de körde tifo utanför. Men vi såg också inför derbyt då, som spårade ur totalt på planen, att även var jävligt mycket supportrar utanför, alltså i stora grupperingar, och man gör liksom ingenting åt det i Italien utan man låter det vara, men när man sjunger sånger och sådär, nu vill supportrar, nu vill människorna tillbaka till arenorna, och i ett sånt läge som Olympique Marseille befinner sig i, så visar sig ändå liksom ultrasupportrar, trots att det är coronatid och man tror liksom att hela supporter kulturen ligger nere, att det ändå finns. Jag var på Friends Arena och intervjuade Jetmir från Jönköping Södra, såg att det var liksom budskapsbanderoller över hela södra läktaren på Friends och sådär. Så att jag tror att vi kommer se mycket mer av det här. Alltså det är liksom, supporterkulturen kommer göra sig både hörd och sedd framöver. Mm. Och jag tycker också att det är ett sunt tecken. Även om man kan tycka vad man vill om det här, såklart. Jag står inte bakom att jag tycker att det är bra av Olympique Marseille Ultrasen.
Nej, det är väl svårt att landa
för att fortsätta
i,
på inslagen väg.
Det är väl svårt att landa i adjektivet sunt när man ser då träd brinna, träningsanläggningen mer eller mindre i rökpyr och brand och folk skadar sig.
Även om jag inte står bakom det kan jag tycka att det är sunt.
Ja. Jag förstår. Du hatar ju inte att ta den positionen i en sån här,
ja, men, alltså, det handlar inte konflikt. Bara om att jag inte hatar dem att ta den, utan liksom, det här är människor, det här är uppenbarligen klubb som är misskött, det är spelare som inte spelar för tröjan, det är legoknäktar som jag nämnde i Toro, Fio och så vidare och så vidare. Alltså det är utan balansen och harmonin som ultrasupporterna ger till fotbollen, så har vi ingen fotboll.
Nej.
Då är det coronabollen och då är det liksom bara lägga ner.
Och jag, kan vi kolla på volleyboll? Jag är absolut benägen att skriva under på och hålla med dig om att ur det här kan
ingen
någonting
dog,
väldigt
gott
gräns. Komma. Mm. Men det är ändå en jävla stretch att landa i att det känns sunt det som sker i Olympique Marseille just nu. Det måste jag ändå slå fast. Jag kan i alla fall inte låta bli att tänka på två spelare när jag tänker på Olympique Marseille just nu. Dels Arkadiusz Milik som precis har signat. Tjena, tjena. Här är jag. Okej, okay, vad händer här då? Ah, okej. Okay. Och så Kevin Stråtman då, som precis har lämnat. Just. Han är tillbaka i Italien. Genoa flyger. Han kommer in som någon liksom omedelbar stöttepelare. Jag tror att han känner...
Åh, oh. Oh, nej.
Nej, snarare tvärtom. Jag tror att han mår nog ganska bra i sin egen vardag och presens just nu. Ja. Jag tror han inte saknar kaoset i Marseille.
Nej, absolut inte.
Men du, vi lämnar...
Vet vad det är för dag förresten? Alltså, det är viktigt att säga. Det har inte sagt sen. Vi har pratat om Kim Bergstrands inspirationskällor till visst ledarskap. Vi har pratat svep och Marseille Ultras. Det är ju deadline day.
Ja, visst.
Jo, men det måste ju ändå noteras hur jävla svalt det är från media. Och då pratar om svensk media. För i andra länder är det full körning. Och liksom, tittar du ner mot Italien till exempel så är det ju liksom fortsatt körning på, inte Ata Hotel numera, men liksom på ett hotell. Och det sänds 24/7 och det är ett jävla intresse fortsatt. Och så är det i England också.
Absolut, men det är ju svalare än tidigare. Just
jo,
för
men
att,
deadline day som produkt är fortfarande
hett.
Nu såg jag att Expressen la ut att Noah, Disco, Anel och Tessan, de ska chatta varsin typ halvtimme eller vad det var. Ja. Alltså det jämfört med... Prime-dagarna liksom, när det var
det har gått snabbt
körning från
18 timmars sändningen och
men det var en bra produkt, det var en rolig tv-produkt, någonting som linjär tv, stora tv-stationer som du jobbar för Gusten inte riktigt mäktade med att göra. Det var ju perfekt, där har du en perfekt webb-tv-produkt liksom. För det är dyrt liksom att skicka ner folk och sådär, men webb-tv, men det kan du göra rätt bra för relativt billig peng trots allt. Så ja, men jag tycker att det är lite sorgligt ändå att vi helt har släppt det, för att det finns ändå fortfarande jävligt många affärer som kommer göras. Det finns jävligt mycket intressant att säga kring liksom hela fotbollen som idag styrs av sportchefer och agenter och i slutändan pengar. Och jag menar, är det någon gång det kulminerar, även om vi kan tycka att det är svalt med vad vet jag, Crotone köper någon spelare från Bologna, absolut. Men det finns historier att berätta här och det kommer hända saker idag och därför så, jag menar, sätt en bra redaktör på det där och skicka folk lite här och var eller sätt det i en studio så kan du ändå göra en bra produkt.
Samtidigt som den här dagen givetvis har påverkats på alla olika håll av pandemin som råder. Alltså, det är mindre aktivitet för att klubbarna har en sämre, mer ansträngd och mer pressad ekonomi. Det är bara att gilla läget. Således så finns inte samma drag kring vare sig premiumvärvningar eller att det kommer ske mycket i formatet deadline day. Men parallellt med det här så är det väldigt många mediehus också. Ja. Som tidigare har kunnat lagt stora resurser och personal på det här. Som lider av den pandemi som både är och har varit. Och då får man väl kanske dra in på just 18 timmars sändningar. Mm. Och snarare köra 4 chatt-sjok istället. Mm. Men det kanske finns anledning att återkomma till deadline day vad gäller slutet av det här avsnittet. Liverpool satte ju en mittback igår vad det verkar. Ben Davies från Preston. Ingen aning om vem det är. Det blev inte Diego Godin eller Mustafi eller Roman Saiz från Wolves.
Typ. Samma typ.
Det blev i alla fall ingen liksom bomb eller någon granat. Och har man förstått det ekonomiska läget i Spanien vad gäller Barcelona och Real Madrid och Atletico Madrid, tror inte jag känner att de är i behov av någon slags förstärkning. Där snackas det väl snarare om att de släpper Lucas Torreira här, Arsenal-lånet som måste få spel till någon annanstans.
I Italien, i stort sett alla klubbar
i Italien så har det varit väldigt mycket Dzeko de senaste dagarna. Utfryst här av Fonseca som nog håller sig kvar som tränare och då blir det inte något skifte. Kanske Dzeko måste lämna, men det som varit är ju en swap mot Alexis Sanchez kontra, jag såg väldigt mycket om Manchester City också, men där verkar det ha blivit nej och pass. Jag vet inte vart det slutar, men det är väl den spelaren sett till hur stort namn det är som det har varit ändå mest snack om.
Här får man ändå säga liksom att Antonio Conte rör om i grytorna rejält med tanke på att han spelar Sanchez från start helt plötsligt. Och dessutom så har han fått igång Christian Eriksen. Mm. Spelar också stor fotboll nu i Inter. De vann ju 4-0 i helgen.
Och i vilka tröjor de gör det. Fan vad jag gillar deras... recap eller hyllning av eller flört med alltså Ronaldos primetid i Inter, och då pratar vi alltså om den riktiga Ronaldo. De tröjorna Inter ibland kör på hemmaplan. Ibland så är det de zigzagrandiga blåsvarta ordinarie hemmatröjorna. Men ibland, som här nu mot Benevento, så dammar de av de här sidleds, alltså de är randiga på det horisontella hållet i grått och mer mattblå.
Mm.
Och så är det mer det gula Pirelli sponset mitt på. Och det var ju de tröjorna som Inter hade när det var Ronaldo och Recoba på topp. Mm. Alltså fy fan, det var så jävla fina tröjor.
Ja.
Det är kul att se. Men Conte rör om i grytan.
Ja, nej, men det gör han verkligen. Alltså de två som verkligen har varit namnen på väg bort och som man kan använda sig av för att få in. Paredes skulle komma mot Eriksen, det skulle bytas rakt och sen så hade vi swappen med Dzeko till exempel. De två spelar från starten och spelar jävla, alltså Alexis Sanchez har ju inte sett mycket bättre ut i Inter-tröjan. Då vet jag att han inledde starkt trots allt. Så att det är två återfunna spelare. Och nu pratar man i Inter-led om att så här, ja, men Christian Eriksen, han kommer bli en fundamental spelare liksom, för det här laget. Och det som har varit grejen med honom är att han kan inte spela lågt i Brozovic-rollen. Och det har han nu bevisat. Och det är det här Conte har jobbat för. Det här han har varit emot hela tiden. Men det som verkar, det är ju att Christian Eriksen har gift sig med, låt oss kalla det då, projektet spela lågt sittande mittfältare och att han drivs med det.
Och han har ju dessutom fått igång sin egentliga spetsegenskap som verkligen kan göra skillnad i Inter, nämligen sin frisparksfot.
Ja.
Och det ska inte underskattas.
Nej, det ska inte underskattas, framförallt mentalt. För att är det någonting som Christian Eriksen lidit av under tiden, hela tiden, inte egentligen är ju dolt självförtroende, och det här har man ju pratat om i både dansk media och italiensk media, att det är en person som har mått dåligt.
Dessutom så tycker jag, i och med att Roma plockar in Stefan El Shaarawy igen, så tycker jag inte att det finns något behov av Alexis Sanchez. Det finns ju de som menar på att Alexis Sanchez är absolut en central anfallare. Det tycker inte jag. Borja Mayoral finns där som alternativ till Dzeko, och med El Shaarawy in, alltså där bakom finns Mkhitaryan, där finns Carlos Perez, där finns det alternativ som kan göra det Alexis Sanchez gör. Så jag tycker inte att Roma är i något behov av att, ja, men, vara i underläge i en sån här swap deal. Så att,
jag ser det
inte slutet.
Ja, nej, men den kommer inte bli av heller. Det är Conte som har klivit in där. Annars är jag helt övertygad om att de hade kunnat göra allt liksom, för att få till. Om Conte verkligen hade velat. Det ska sägas en sak om El Shaarawy, att ingen vet ju vad han kommer i för slag.
Nej.
Det är lätt att helt räkna bort de här spelarna som har varit i Kina och runt. Men han var 92a. Mm. El Shaarawy, så att det finns ju mycket fotboll kvar i honom, och han har ju trots allt varit med i landslagstrupper och sådär.
Det som blir jävligt intressant kring Dzeko, det är ju vad som händer ifall han nu blir kvar när fönstret stänger, som man får räkna med att han blir. För efter segern igår som Roma tar mot Hellas Verona, så ser jag som uteslutet att Fonseca får lämna. Och då har man ju en situation där lagkaptenen Dzeko har exkluderats. Och jag sa det igår i Fotbollssöndag Europa, att Edin Dzeko med den status och med den historien och med den lagkaptens roll han haft, så är ju inte det vilken spelare som helst som går att flytta på hierarkiskt. Mm. Det är en spelare som ska spela längst fram och vara referenspunkten och lagkaptenen och galjonsfiguren. Mm. Det är inte en spelare som hux flux kan bli nummer två som ska hålla på och hoppa in sista 2025. För det tror jag bara rör om saker på ett negativt sätt.
På tal om ledarskap då, här är ju Fonseca stenhård. Han vägrar ju vika en tum. Han hade inte med honom i truppen, och det förväntas vara ganska svalt mellan dem även fortsättningsvis. Hur mycket kommer han spela fram till sommaren? För det verkar ju som att Fonseca inte alls är med på någon slags förlikning här. Alltså i form av, inte pengar förlikning, utan förlikning att båda ber om ursäkt på något sätt, utan Fonseca, han vill visa vem det är som bestämmer i det här laget, och det kan man tycka vad man vill om, men när det gäller fotbollslag och liksom hålla ihop omklädningsrum och sådär, så tror jag att det kan vara viktigt ibland för en tränare att visa sig lite stark.
Ja, nu är vi ju på deadline day-snacket, så då kan vi lika gärna ta det i mål. Är det någon annan spelare eller någon annan klubb som du följer lite extra noga i idag? Liverpool har ju uppenbarligen gjort sitt, får man ju utgå från, med den här Ben Davis. Ja. Är det någon annan du tänker på?
Nej, absolut inte. Jag tror att det är just den här typen av Ben Davis-värvningar som eventuellt kan bli av, för att Dels så finns det inga stora spelare för lag, alltså mästarlagen typ City och Liverpool och Barcelona och Real, alltså de kan inte förstärka sina lag. Det skulle vara nästan chockerande om en stor spelare skulle lämna ett lag för ett annat, oavsett om man byter liga mitt i januari när det stundar Champions League om 2 veckor. Du vill inte, liksom inte hålla på och rubba. Det handlar ju i januarimarknaden för alla om att reparera sånt som man har missat under sommaren. Och där ser man ju lag, alltså inte de stora lagen, men alltså i nedflyttningsstriderna. I Italien så har du till exempel Parma som har gjort väldigt mycket, värvat in Andrea Conti för i Parma mått mätt mycket pengar. Du har Torino som har halkat efter och är på väg att liksom damma ner i Serie B i ett så här monsterprojekt där ägaren Cairo har pratat om att man ska ta Europa, eller man ska till Europa och sen liksom ta sig upp i något slags toppskikt i Italien. Och Cairo är ju en mäktig mediaman som äger tv-kanaler, han har delägarskap i La Gazzetta dello Sport och så vidare. Så att, jag menar så här, han vill någonting med Torino, och om man kollar på laget med så här Belotti och den typen av spelare så är det ju Torino som ändå satsat. Och det är Torino med muskler för att vara ett litet lag som ändå kan gå in och göra någonting här nu. Sanabria såg jag vara klar till exempel, eller ska bli förväntas vara klar. Men i England så är jag ganska övertygad om att det inte kommer hända speciellt mycket just idag.
Milan var ju det laget som behövde agera med tanke på hur mycket skador man haft i truppen och det läget man satt sig i tabellmässigt. Och de agerade ju. De tog in Tomori från Chelsea och de har tagit in Mandzukic.
Skickligt av Paolo Maldini.
Det får man ju verkligen säga.
Tomori som gick in direkt och gjorde det faktiskt riktigt bra. Det får du hålla med om. Och så Mandzukic blir ju viktig på över tid liksom i ledarskap. Om man ska vinna Scudetto så behöver du skallar i ett omklädningsrum, och han har ju definitivt det.
Ja, vi får väl se om det smäller till här nu under måndagen. Anel Ahmedhodzic har ju ryktat starkt till Atalanta för någonstans runt 8 miljoner euro. Malmö sitter ju dock ganska bra på det. De behöver inte sälja nu. Och jag tror att Ahmedhodzic inte behöver deppa ihop allt för mycket ifall det skulle
innebära... Det är farsan som reagerar om det inte säljs.
Ja, jag vet, han är väl mest lack på Rosenberg.
Ja, om man är lack på Rosenberg och är så tydlig med det i media, och där hans son går ut och liksom försöker förmildra omständigheterna lite grann och liksom, ja, han märker att de är snett på det. Då kan väl lacka till dem, alltså likt Haksabanovic gjorde själv visserligen, men när Hunt inte ville sälja.
Ja, vi får väl se om det blir någon Kim Källström-värvning till Arsenal eller någon av de större klubbarna som agerar med någon annan högprofilerad spelare.
Men det är det jag menar, det är det som är intressant. Nej, man tror inte det, och det är höga odds på att det ska hända någonting stort. Men det är det som är så intressant, det är därför man ändå vill följa rapporteringen, därför man vill vara liksom pigg på telefonen och se allting som händer. Nu har ju sociala medier brett ut sig mycket mer, och alltså folk, man kan läsa Twitter snarare än en chatt eller vad vet jag, en man sändning.
Man kan vara aktiv på Tinder för att numera se vad som händer på season-marknaden. Ja, Stefano Vecchia dök ju upp på Tinder i Norge, och således så kunde man lägga ihop att han skulle till Rosenborg. Igår så var det ju någon spelare från Degerfors som dök upp på Tinder i Bodø. Och således mer eller mindre bekräftade att det blir Bodø Glimt för hans del. Så att det är sannoliken nya tider vad gäller att införskaffa sig informationen kring övergångar. Om vi ska ta en brygga härifrån till det du tog upp i svepet, så frågade du lite om Wolves. De agerade ju med tanke på Raúl Jiménez huvudskada.
Ja, vad händer där?
De tog in William José från Real Sociedad.
Absolut, men vad hände med huvudskadan?
Nej, så det man kan höra från Nuno, det är att Raúl Jiménez har börjat jogga. Men så han är väl någon månad, en och en halv bort tror jag, innan han spelar någon U23-match igen.
Just det.
Men för att svara på din fråga och din fundering i ett större perspektiv, så tror jag att Wolves lider lite av det som ofta sker med nykomlingar som kommer upp och gör det jäkligt bra. Man gjorde det ju på ett spännande sätt också med Jorge Mendes kolonin av portugiser och spelade en fotboll som var jävligt vägvinnande. Men motståndare, de lär sig. Det är samma sak som vi ser kring Liverpool, eller vi förmodligen kommer se kring Atletico Madrid om något år. Eller
Milan.
Milan, ja, absolut. Det går sällan spikrakt uppåt i fyra raka säsonger. Mm. Och när man på det blir av med Raúl Jiménez, man säljer Doherty till Tottenham och Adama Traoré har hittat in i någon märklig formdipp, hamnat utanför laget.
Det var inte länge sedan vi pratade om honom som superspelare och alla skulle in i fantasy med honom och sådär.
Nej, och dessutom så har de ju haft en hel del skador på spelare i både backlinje och mittfält som i fjol spelade varenda minut, kändes som. Mm. Det var så, alla visste hur Wolves skulle ställa upp, alla visste hur Wolves skulle spela, men de gjorde det så jävla bra och ingen hade någonting att sätta emot i många matcher. Nu så har det ju tvingats till en rad förändringar och jag kan tänka mig att Jorge Mendes antingen trappar ner lite i Wolves, börjar flytta lite på spelare för att göra nya dealar och göra nya pengar, eller så får han liksom växla upp en gång till. Det som sker nu i Wolves, det tror jag bara är liksom, det är ett vattentramp som jag inte ser ändras på ifall man inte gör någonting åt det. Jag har väldigt svårt att se Wolves liksom blåsa nytt liv i den här säsongen och att det i samma mönster ska.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ska börja gå väldigt mycket bättre. Det är vad jag tror.
Vi är denna vecka sponsrade av K-Rauta, det vet ni om. Och det har varit förvaringsveckor ett par veckor här nu. Vi håller på hela vägen, vad är det, till 15 februari va, Gusten?
Det stämmer alldeles utmärkt.
Och då undrar ni, förvaringsveckor, vad ska jag förvara? Jo, men ni ska ju styra upp er förvaring. Och när vi pratar förvaring, vad är det för olika delar då som K-Rauta hjälper till med rabatt och projektplanering, Gusten?
Det kan vara allting från garderober till hur man bygger in olika lådor i vissa rum där man behöver stora saker. Det kan vara allt från kläder till verktyg till skateboard.
Ja, exakt. Ja, men det kan vara en bod man har, det kan vara ett attefallshus, det kan vara i lägenheten, man kanske har en liten hall, vill bara optimera den så mycket som möjligt med hängar och lådor och grejer. Eller det kan vara ett sovrum som man vill göra om och se till så att det blir optimerat.
Hitta inspiration, få råd och svar på dina frågor, men framförallt boka en digital projektplanering på krauta.se för att få till det här så bra det bara går. Vi säger stort tack till K-Rauta för att ni är med och möjliggör Toto Balutto.
Kitos. Vi är denna vecka sponsrade av UC och nu, Gusten, så börjar vi få lite kontroll på vad UC är, eller hur?
Ja, sannoligen. De hjälper ju oss alla att få kontroll och få koll över sin privatekonomi. Och det här gör de genom kreditkollen. Mm. Kreditkollen är ett verktyg som man kan använda för att få kontroll över sin privatekonomi. Och i kreditkollen så har alla en så kallad UC-score. Mm. Och UC-scoren är en omvandling av sin riskprognos som UC skapat för att det ska vara enkelt att förstå hur just din riskprognos ser ut.
Ja, men exakt, alltså en UC görs ju, eller tas kanske man ska säga, när man till exempel går till banken, man ska delbetala någonting, någon slags kredit helt enkelt. Då görs en kreditupplysning och då vill man ju ha så bra UC-score som möjligt. Och man vill följa sin UC-score över tid, för det här är ju föränderligt, eller hur, Gustav?
Precis, man får genom sin UC-score, men också i kreditkollen, en väldigt bra överblick över sina lån, krediter man tagit och ifall det finns betalningsanmärkningar så ser man även i kreditkollen hur länge de sitter kvar. Allt det här vi precis har pratat om, det kan du få genom att skaffa kreditkollen, och det gör man på minuc.se. Det kostar 49 kronor i månaden och har ingen bindningstid.
Jajamensan, vi säger stort tack till UC som är med och möjliggör Sveriges största fotbollspodd.
Tack UC! Tottenham torskar återigen mot Potters Brighton. Kane fotledsskadad sedan Liverpool-matchen, och jag måste säga att jag tycker att det är Det är direkt sorgligt att lyssna till Mourinho, för att han använder ju den här Kane-skadan lite som, ja, men, han friskriver sig själv från allt ansvar. Han får Tottenhams insats att verka rimlig för att han har fått Harry Kane skadad. Men ja, det är Tottenhams bästa spelare. Det är en av de mest givna målskyttarna i Premier League. Och det är en spelare som man såklart inte kan ersätta bara sådär med Carlos Vinicius eller någon som går in i hans roll. Men det är inte det som är grejen här. Tottenham ser ju ut som ett sånt jävla klappkast fotbollslag igen. Och Mourinho bedriver återigen en fotboll som fick honom skickad från Old Trafford, från Chelsea. Alltså, han har ju kört fast. Du är ju självkritisk här och nämner att ja, men du pratade om Tottenham och Mourinho som återigen vinnare och att de kan blanda sig i titelrace i höstas. Och jag rycktes också med såklart väldigt många andra. Men det är ju som de ihärdiga kritikerna hela tiden har sagt, att med den här typen av fotboll så kan det inte hålla i längden.
Men problemet tycker jag, eller det stora problemet med Mourinho, det är att han har visserligen alltid varit medveten om att media har funnits där, men han har kunnat utnyttja det och använda sig av media snarare än att som nu nästan, tycker jag, liksom, fokuserar hela tiden på att rädda sitt eget skinn. Du är inne på det. Du minns ju tiden i Inter inte minst, och kanske de tidiga Chelsea-åren också, där José Mourinho var den som hela tiden försvarade sina spelare vid podiet. Och sen så började han ändra på det, och nu tycker jag att man har kommit till ett läge där han mer eller mindre helt enkelt ska försvara sig själv. Och då tror jag då är man helt farligt ute. Om han skulle gå tillbaka och liksom använda samma mediestrategi som han gjorde när han var en vinnare, när han var en av världens, och kanske till och med, eller ja, det var han ju, liksom världens bästa coach. Ja, men jag tror han har tappat lite ödmjukhet på vägen också. Mm. Inte för att det är en man född med en stor portion ödmjukhet, men han har liksom alltid lyckats använda sig av någon konstig form av ödmjukhet på presskonferenser och efter efter matchen intervjuer. Men nu, då är det som att huvudet börjar snurra i 80:e minuten på honom. Vad ska jag säga? Hur ska jag försvara mig själv? Och när micken kommer.
Och backar man bandet ett år, många har ju sett den här All or Nothing-säsongen med Spurs, då kunde man ju ändå nicka med och förstå vad Mourinho menade och köpa att nej, det här är för många skador som inte han kan styra över. Han hade dessutom bara varit på jobbet i 2-3 månader. Att det är orimligt att kräva mer av en spelartrupp som inte han har varit med och format, att han direkt ska liksom få ut max av den. Och så kommer långtidsskada på Kane, det kommer långtidsskada på Son, det kommer långtidsskada på nyförvärvet Bergwijn. Det gick ju bara i ett. Så då köpte man ju liksom på ett helt annat sätt att ja, men nu strugglar Spurs och det är inte Mourinhos fel. Men nu har det ju gått ett år. Nu har han fått sätta sin prägel på det här laget. Han har fått ganska många värvningar på plats också i det sommarfönster som var. Och då finns det ju inte alls samma utrymme längre för honom att peka på andra faktorer än sig själv. Mm. Det är hans fel att det ser ut som det gör i Tottenham. Och när det ser ut som det gör så är det inte konstigt att förlusterna börjar hopa sig.
Mm. Men när kommer han erkänna att han har gjort fel?
Nej, det kommer han ju inte göra, och det är därför det här bara är en sorglig start på slutet. Ja. Inte bara för Mourinho i Spurs, utan för detta Spurs och kanske i förlängningen också José Mourinho.
Ja, men det blir sorgligt principfast och det blir ett sorgligt försvarande. Och den cocktailen smakar inte speciellt gott.
Nej, jag tror att det bara finns förlorare på att Spurs och Mourinho vinner den där ligacupfinalen mot City. Och att Mourinho då kan peka på en titel, att han har infriat löftet om att han ska göra Spurs till ett titelvinnande lag igen, och så ska Levy tvingas ge honom ytterligare tid. Det handlar ju om hans legacy,
men alla ser ju sanningen.
Ja, jag vet inte om Mourinho gör det.
Till och med jag ser sanningen.
Till och med du, ja. Till och med jag, många andra gör det också, men jag tror inte Mourinho gör det. Och när han har ett mål som han har uppnått att peka på, Nej. Då kommer nog inte Levy göra det heller.
Han gör det ju med Manchester United-tiden, så det är klart.
Min tyska är så jävla dålig, så jag vet inte vad du sa där i svepet, men jag hörde Die Rotenhausen och Zweite Bundesliga. Ja. Går det bra för oss, eller?
Ja, det rullar. Det är fan lite luft ner nu. Jag nämnde ju Kiel där. Gamla handbollskiel som vi pratade om.
Just det.
Ja, precis. Och Mattias Konchas gamla Mannschaft Bochum som ligger 4 poäng bakom. Så att det luktar Bundesliga.
Ja, det är för fint alltså. Ja. Men det går aldrig att...
Coronan borta efter sommaren, Bundesliga igång, Gugge och Tompa rätt ner till Råthåsen.
Men det går ju aldrig att räkna bort mjuklas raset här.
Nej, det kan vi inte göra.
Det finns ju i och för sig en målmaskin i Simon Terodde på topp.
Herregud, jag har gjort 17 har gjort den här säsongen. Han leder överlägset skytteligan i Schweiz.
Och sen så pratade du om Bayern München också.
Ja, jag bara nämnde att det var liksom att de fortsätter vinna. Alltså nu, du sa det redan förra veckan att nu spelar liksom ingen roll vad de andra lagen gör, för att nu har de skaffat sig den här 7-poängsledningen och den tar man inte in på Bayern München från februari in i maj. Det har aldrig hänt, höll jag på att säga. Inte vad jag kan minnas i alla fall i modern tid.
Jag såg matchen mot Hoffenheim här i lördag, så det är faktiskt kusligt att se Bayern München med den offensiva armada av spelare de ställer upp. Och då pratar jag inte bara om Lewandowski, Müller och Serge Gnabry, utan här är det liksom så här, när Pavard kommer där och fyller på, han är lika mycket offensivt hot som Lewandowski.
Ja.
Det är helt sanslöst. Och på andra kanten så kommer Kingsley Coman. Ja, men du vet, de bara fyller på med spelare som alla vill göra mål, som alla vet att, ja, men gör vi bara jobbet så kommer vi göra 4, 5, 6 mål. Så det finns ju inte den här Sala Mané-problematiken att man tar fel beslut i ett par lägen för att man själv vill vara den som gör mål. Visst, det kan slås ut med lite armar och Lewandowski kan pysa ur sig lite frustrationer. Coman går på avslut eller Gnabry eller Sané eller Müller tar fel beslut. Men det kommer 19 sådana lägen varje match. Så att alla får ju sina siffror. Alla får sina... Alltså jag tror att de är uppe på... De har gjort 60 mål nu.
Ja.
Det är helt otroligt, och det är bara Bundesliga.
Ja, jag tog ju skytteliga toppen här, du kanske inte hängde med i den tyska, men Robert Lewandowski har alltså gjort fint svansigt, alltså det är 24 mål. Och vad hade vi annars då? Vi hade Zweite Bundesliga 17 i topp, vi hade Italien Ronny på 15, och sen så hade vi, ja men det är typ där de ligger va?
Suarez 14, ja, Salah 14, 15.
Ja, exakt, och... så 24 då han petat in Lewandowski.
Och då är det ju inte liksom Jamie Vardy i Leicester, att han har gjort alla mål. Nej. Och sen så är det inte så mycket mer. Nej. Eller Kane, Son i Spurs. Utan i Bayern München så är det ganska många spelare som har gjort ganska mycket mål.
Ja,
så
kan man tycka hur mycket man vill att de är överlägsna. Och det är såklart lättare att göra mål i ett sånt lag. Men alltså, peta in 24, det är bra jävla många mål. Alltså.
Mm. Aj, Bayern München ser kusligt jävla bra ut för dagen. Ska vi ta oss till Spanien?
Mm.
Där händer det ju onekligen grejer både i tabelltoppen men även för svensk del. Alexander Isak med en viktig pyts för hans Real Sociedad i slutskedet av matchen mot Villarreal. Pinnen och det oavgjorda resultatet, det är väl en sak för Real Sociedad som har en oerhörd förmåga att kryssa den här säsongen. De förlorar ju inte speciellt ofta.
Nej.
Men det är inte många fingrar du behöver för att räkna segrarna man tagit sedan oktober.
Nej.
Men jag tycker att det här målet är intressant ur perspektivet att William José har lämnat. Hade William José funnits i truppen så hade ju han bytt av Alexander Isak i den 68:e minuten.
Exakt.
Och så kanske det hade varit William José som hade gjort det här målet, och så hade Alexander Isak hamnat lite längre ner och haft lite sämre aktiekurs. Nu är han etta. Nu är han det givna valet. Nu får han 94 minuter på plan istället.
Och därför var ju det här målet en viktig signal från Alexander Isaks sida, att han visar att han har 90 minuter i sig och att han är så pass fräsch i huvudet och i benen att han kan klippa till på volley på det sättet som han gör. Jag vet inte om alla sett målet, men han drar in backen först. Liksom. Mm. Det är stenhårt. Och, jag menar, det, se vad man vill, det är lättare att göra det där i 28 minuten än på övertid. För att när man dessutom ligger under och det handlar om poäng, så finns det viss liksom mental styrka som man behöver ha också för att träffa bollen rätt och allting. Så att det var ett svar någonstans. Det var som ett tack tack Real Sociedad för att ni nu har valt att satsa på mig. Ja. Och jag tackar er med att göra det här målet.
Och jag tror att även fast man hämtat in den här anfallaren från Sevilla som ersätter det till William José, så är jag helt övertygad om att...
Det är inte samma växeldragning.
Nej, Alguacil har ju numera en mycket mer utpräglad tågordning på sin centrala anfallare. Och jag tror att det här bara kommer leda till, som du har varit inne på nyligen, att det här är ju Alexander Isaks tid på året. Mm. Han var otrolig den här tiden för ett år sedan i både ligaspel och kuppspel och växte in och kände som att nej, men nu kommer Alexander Isak. Sen kom coronan och det var många spelare som missgynnades av det där breaket som blev och en märklig sommar med tajta matcher och en osäker framtid som resultat. Men jag vet inte. Jag tycker det mer och mer börjar våras för Alexander Isak här nu, och kan han göra det han gör nu ett tag framöver, då ser jag det som långt ifrån omöjligt att han bråkar sig tillbaka in i den här landslagselvan.
Jag älskar den här typen av långsiktiga övningar med spelare. Att man låter ge tid, alltså man låter spelarna växa. Fattar du hur mycket Alexander Isak får med sig hela hans karriär från att ha haft en så pass bra spelare som William José vid sin sida hela tiden. Att först lära sig av, men att sen konkurrera med. Och som det har varit de senaste månaderna, faktiskt gått förbi och sen säljs den spelaren och så får du förtroendet. För även om Alexander Isak är starkt mentalt, som alla som han har varit med tillsammans i omklädningsrum och så skvallrar om, så har han ju ändå fått kriga mentalt för att hantera att bli satt på bänken och att bli utbytt i... Ja, men det har ju varit regel i 16 minuter. Alltså oavsett vad han har presterat, alltså oavsett om han har sett trött eller fräsch ut, så har det där bytet kommit. Och det släpper man nu, den spelaren släpper man nu lös med det pannbenet som har skapats, tycker jag, av Real Sociedad. Och liksom en spelare som verkligen är redo. Jag ser inte att det var planen hela tiden att just i januari 2021 släppa på honom i 90 minuter. Men jag är helt övertygad om att det var planen från klubbens sida att stärka honom som spelare. Mentalt framförallt.
Tycker man såg det också i hans kroppsspråk och hans sätt att fira det här målet. Mm. Det var inte glädje och mungipen uppe vid öronen och oj 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 vad kul det var att kvittera, utan han är nästan lite liksom förbannad. Ja. Så ja. Nu kom det här jävla målet och det kommer komma fler från mina fötter och min skalle om ni bara ger mig lite jävla speltid.
Ja, men det är exakt det som det de har byggt.
Titta du Janne, det var lite det man kände. Ja. Kolla här nu, det är det här du kan få av mig.
Ja, men alltså kan han ha så här Willem Zweig vår? För jag menar, det är fortfarande jävligt bra Real Sociedad som man spelar i med bra lagkamrater runt sig som serverar honom. Chanserna kommer komma. Har han lite medflyt också i straffområdet, så kan han göra så här 10-12 baljer fram till sommaren. Ja, men då kommer han landa på, han sa att han hade 6 nu. Mm. Ja, men då kanske han landar på 15 plus, och det är en ruskigt jävla bra säsong.
Tänk om han sänker United här också när Europa League 16.
Ja, men det finns jävligt mycket för honom att göra med det här förtroendet som han har fått, och det tycker jag är så jävla spännande. För då kan ju den här sista... det är såklart inte sist, han har mycket att lära fortsatt, han skulle vara bra, vad sa jag, vid 29, men han kanske inte är den spelartypen som Mattia Destro direkt, utan han kan nog leverera redan nu, men du förstår vad jag menar, kan han göra det nu och verkligen visa, tacka för förtroendet och spela sådär bra som man vet han kan göra, då tar han nästa kliv, då blir han intressant för storklubbarna för att han spelar i en klubb precis bakom dem.
Och alla kommer ju ihåg vad det innebar för honom rent ryktesmässigt, medialt i Spanien efter att ha sänkt Barça, efter att ha sänkt Real Madrid. Förstå vad det innebär att sänka Manchester United. Visst, det är Europa League.
Är det, och det är vi en... jobbar nu?
Nej, men jag säger bara att det är Europa League och det är en 16-delsfinal. Men att vara tungan på vågen mot ett sånt lag när fler än bara de i Spanien tittar, det tror jag innebär mer än vad många tror.
Mm. Ja, nej, men det tror jag också. Framförallt, det stora här är ju liksom förtroende. Och alla spelare mår bra om du pratar om Christian Eriksen tidigare och självförtroende och allting. Så här, det har vi erfaren spelare.
Vi brukar ju aldrig dela ut några ligabucklor i januari. Tur då att vi har vänt blad i kalendern och skriver februari. För nu gratulerar vi väl Diego Simeone och Atletico Madrid till ligatiteln. Det är 10 poäng ner till Real och Barça med en match mindre spelad för de rödvita. Jag ser inte hur Atletico Madrid ska torska 3 matcher. Men jag tyckte att Astrid sa det bra i Fotbollssöndag Europastudion igår. Att okej, Atletico Madrid ska torska tre matcher, men de andra lagen ska också vinna alla sina matcher för att käka. Och den stabiliteten visar ju inte Barcelona eller Real Madrid upp. Alltså Real Madrid utan Sergio Ramos, vilket lag det är i skillnad. Eder Militao, jag vet, många kan med fog
mena på att
Luka Jovic är den sämsta värvningen de gjort på år och dag. Men jag vet fan inte om Eder Militao är där och nosar. Alltså den säsong han gör, och då tänker jag främst på den här insatsen mot Shakhtar Donetsk i Champions League i höstas. Och så nu då när han går in och ersätter Ramos igen, utvisad efter 7-8 minuter, är återigen anledningen till att Real Madrid tappar mark för att försvara den här ligatiteln.
Inga bonusar.
Han ser ju också så jävla dum ut. Alltså hans uppsyn är liksom, det här, David Luiz har ju alltid fått lida av det där med hans hår. Att
se ut som en clown.
Ja, exakt. Mm. Sideshow Bob, frisyren, den spär bara på att här ligger det alltid en tavla i luften. David Seaman fick väl också liksom så här, hade David Seaman inte haft hästsvans så hade ju han lagt av med ett mycket bättre rykte än vad många minns honom som nu.
Vad tyckte du om Torino ytten Singos lilla nacktofs? Alltså det är ju en sån här Ronaldo-grej. Vänta, jag måste vara unik på något sätt i mitt hår.
Med det namnet så ska man ju kanske inte lägga sig till med
det,
märkliga
det blir någon, det, alltså, när han heter Singo, nu visserligen med S och inte Z, men det blir ju på något sätt att man tänker ju Singo hela tiden. Ja. Och så blir man sugen på apelsindrycken.
Nej, men jag tror att många eventuellt förstår vad jag menar med Eder Militao. Han är liksom så här, han ser inte ut att ha liksom kontroll på sin kropp. Och, men, och han är avig och yvig och jag vet, man känns bara så jävla rörig.
Har du sett ryktena kring...
Kostar väl en halv miljard också när han kom. Och han har inte gjort skäl för en enda krona.
Jag försöker bara lämna Militao här för alla Real Madrid-supportrar skull. Nej, men har du sett ryktena kring Sergio Ramos och Manchester City?
Mm.
De är ju ganska intensiva ändå.
Ja, vilket... på något sätt förvånar mig med tanke på hur Manchester City ser ut defensivt för dagen. Mm. Man har John Stones, man har fyllt på med Ake som en backup mittback.
Det är inte det, där finns, värva Sergio Ramos.
Där finns Aymeric Laporte som jag tycker är en otroligt bra back, men man har framförallt sprängt banken på Ruben Dias så sent som för ett halvår sedan. Så att, ja, vad ska de med Sergio Ramos till?
Nej, men, jag tror att det man säger då är att vi misslyckades lite med Ake och så lånar man ut honom, eventuellt säljer honom och så tar man in Sergio Ramos och så rubbas hierarkin lite.
Mäktigt att du kör Ake.
Vad sa jag? Ake. Jag har alltid så konstiga uttal på spelare som jag aldrig uttalar. Nej. Pratar aldrig om honom.
Nej, okay. Finns
ingen anledning att prata om honom heller. Förutom nu när vi pratar om Sergio Ramos. Då kan han eventuellt nämnas.
Det är ju en säsong som, det har väl sagt 100 gånger, är speciell på så jävla många sätt och vis. Men är det inte anmärkningsvärt hur många av de stora lagen som upplever riktiga berg- och dalbanesäsonger? Real Madrid har ju verkligen varit nere på botten, lyft sig, vunnit i El Clasico och rätt ut den där Champions League-gruppen och tagit sig tillbaka in i ett titelrace och sen pang, boom, så lägger man sig ner på rygg igen och nu så är det Zidane outsnack igen och som jag är inne på, fan, när man staplar Luka Jovic, Eder Militao, Eden Hazard, alltså när man lägger fiasko. Alla dem på hög. Ja, men vad är det för fiasko de gör? Ödegård-situationen. Ta tillbaka honom under så uppmärksammade former från Real Sociedad för att inte göra någonting av honom och sen låna ut honom till Arsenal.
Men det spelar ingen roll om du har en galaktisk historia eller hur mycket pengar som helst. Du måste fortfarande ha en sportchef som gör ett bra jobb, för annars kommer du inte lyckas.
Och sen så har ju du många gånger...
Jämför med Atletico Madrid.
Du har ju många gånger tagit ganska lätt på Achraf Hakimi då till Inter för att Real Madrid är Real Madrid och vill de så kan de ta tillbaka honom med en bra övergångssumma.
Lite nu också.
Liksom framgent. Men det är också en pusselbit i Real Madrids senaste år transfermässigt. Definitivt. Som hamnar på minuskontot, tycker jag.
Ja, det är klart att du gör det. Alltså, det är på något sätt som Martin Åslund skulle ha sagt, kapitalförstörelse. Att arbeta så som Real Madrid gör, så kanske de har utrymme att göra det, men ändå. Det är deras sätt att nå framgång på något sätt, att inte låna ut till mindre klubbar utan man lånar ut stora spelare till större klubbar så de lär sig vinna och sen så tar man dem. Däremot så verkar det inte ha funkat speciellt bra. Så den senaste tiden ska jag säga.
Nej, fan vad det är många öden som ska avgöras här nu i februari när Champions League drar igång igen. Europa League är tillbaka och det kommer utkristallisera sig vilka lag som kommer haka på i antingen en titelstrid eller ett Champions League-race. Jag är fylld av förväntan på vad som komma skall här kommande veckor. Alltså bara mötet PSG-Barça med allt vad det innebär efter det El Mundo rapporterade om igår med Messis kontrakt och den kris som är både ekonomiskt och sportsligt. För det får man ändå säga att det är när man ligger så långt efter ligaledaren som man gör. Och Koeman är på plats, det är ett stundande presidentval. Åker man mot PSG här nu? Vad händer?
Nej, men det jag tycker man kan konstatera liksom efter de här rapporterna från El Mundo och hur illa Barcelona egentligen mår ekonomiskt, det är att Messi kommer ju inte skriva på. Alltså det är en omöjlighet. Dels så finns ju inte en jävla sekin. Och dels så har man gjort sig ovänner oavsett vilken ny klubbpresident som kommer. Så att det är liksom en relation som är alldeles för skadad för att kunna repareras. Låt säga att man lyckas hyfsat ändå med den reparationen. Det finns inga pengar.
Nej.
Och pengar finns det i PSG och i City.
Samtidigt, tror du någon, för det finns väl egentligen bara två konkreta alternativ för honom i Europa, PSG och Manchester City. Ja. Tror du de är beredda att betala vad det kostar att landa med sig?
Alltså så här, vad kommer Barcelona att erbjuda? Alltså för det första så är det en relation som sagt som är helt förstörd. Men låt säga då att de vill erbjuda någonting. Då är det det man får utgå ifrån. Okej, Barcelona så erbjuds han det här. Så det kanske inte behöver bli speciellt dyrt. Men jag läste någonstans att de fortfarande behöver betala Messi pengar.
Ja, han ska väl ha sin lojalitetsbonus för att stanna kontraktet ut på en knapp miljard till.
Ja, exakt. Till.
Utöver den lön han har lyft. Och för er som inte har hängt med så skickade alltså tidningen El Mundo igår ut på första sidan Messis nuvarande kontrakt som alltså skrevs under 2017. Där det framgår att om han stannar här nu hela vägen till juni så handlar det om i runda slängar 5,5 miljard. Mm. Alltså det är...
Det var någon som hade brytit ner det här som man brukar göra. Så att under den här tiden som du har suttit och pratat här nu så har han liksom tjänat en Ferrari. Typ.
Vad är det svenska exemplet?
Att bryta ner?
Nej, men i hur många såna här hade han kunnat köpa för sitt kontrakt eller det han har tjänat?
Vad är det?
Kanelbullar.
Jag tänkte säga semlor för vi är semmeltider.
Ah, okay. Men det är alltid kanelbullar som används som någon slags förklaring till
annars
hur mycket pengar
populärt,
handlar om.
Annars är det jävligt populärt att köra den här Zlatan tjänar lika mycket som hela laget. Ja. Eller mer än hela laget. Men det är ju så, vi har kommit så långt där. Så det skulle kunna ta hela Milan tjäna mer än, alltså varje spelare tjänar mer enskilt än hela Benevento typ.
Mm. Ja, och i den här...
Säger väl någonting om utvecklingen kanske också?
Ja, men jag skulle landa i det att i den här situationen, de här summorna, de är så stora så att det går ju inte att förstå hur mycket pengar han lyfter.
Nej, de är helt omöjliga att ta in.
Och jag är inte säker på att PSG eller Manchester City, som jag
ser... Tror inte de behöver betala så mycket?
Nej, men jag ser bara de två klubbarna som realistiska alternativ till Messi om han ska fortsätta spela på den högsta nivån i Europa.
Båda pratar om det. Du har Pep där och sen så har du Leonardo, sportchefen i PSG som pratar öppet om att det finns ett bord och det finns en stol till Messi.
Jag tror inte att det är klokt vare sig ekonomiskt eller sportsligt att ta in en 34-årig Lionel Messi i sommar.
Det beror på. Om man vinner Champions League i slutändan och liksom trippen och liga och jag vet inte vad man lyckas göra med varumärket och försäljningen av saker och sånt där så kanske man kan räkna hem det i slutändan. Men eller alldeles oavsett, vinner man Champions League, ja men var det värt det då? Är det Messi som är tungan på vågen?
Sen så ska man väl komma ihåg att 2021 så är inte 34.
Att köpa en fotbollsklubb och pumpa in så jävla mycket pengar i en fotbollsklubb, bara det faktumet, är det värt det? Är värt det för vad? Det är så mycket pengar som helst de här.
Sen är ju 2021, 34 år, inte längre samma sak som det var för 10-15 år sedan.
Nej.
Zlatan pushar 40, Ronaldo är 36. Alltså, det är ganska många spelare.
Alla ska spela till de är pensionärer numera.
Lewandowski, Benzema, alltså... Det finns ju spelare som levererar på den absolut yttersta nivån. Luis Suarez, ytterligare en sån här spelare som också har åldern. Cavani, det går att göra den här listan ganska lång. Mm. Alltså, Kan PSG eller Manchester City få ut Lionel Messis kvalitet som han visar upp idag? För att igår mot Athletic så är han ju otrolig i första halvlek. Ja. Kan man få ut den nivån i tre år?
Varför skulle man då inte är det, få det?
Nej, men jag tänker bara alltså att
nej, men så här,
i min ryggmärg så är ju fortfarande 34-årig spelare en spelare som är på väg
absolut,
ner och
men
som
i City,
förmodligen har pikat.
Ja, jag vet fan. Men i City och PSGs fall så är det undantagsfall. Alltså, så att det är pengar. Vadå pengar? Det spelar ingen roll för de kan betala vad fan som helst. Nej, men ärligt, varför skulle de annars ha en klubb och hålla på och latcha runt och bränna liksom miljarder varje säsong?
Ja. Nej, jag vet inte.
Alltså så här, vi snackade Bologna här. Ja, är det en bra ekonomisk värld? De har 40 miljoner, det är vad de har att röra sig på. Och de måste förstärka laget. Ja, men då är det dumt att köpa den där avdankade liran, men fan, det nu kan vara från Serie B för 40 miljoner. Utan det kanske är bättre att... Alltså, där kan vi prata om sportcheferi och om att utnyttja de sekinerna man har på rätt och bäst sätt. Men PSG och City, det spelar ingen roll. Vi säger grattis, Gusten.
Till?
Palmeiras.
Den brasilianska klubben.
Den brasilianska klubben vann över Santos i finalen av Copa Libertadores.
Ja, ja.
Och du vet varför?
Varför de
vann? Han som skulle ha vunnit titeln åt Santos, nämligen Marinho. Vad gjorde han innan matchen?
Voodoo.
Ja, men nästan fan.
Ja, jag vet faktiskt inte.
Ja, men du vet ju i stora finaler, Champions League och sånt där, så står ju bucklan på
aha,
planen.
Ah, okej.
Okay. He touched it.
Ah.
Ja, yeah. Så nu hängs han borta i Brasilien.
Ja, det är väl med all jävla rätt.
Ja, med all jävla rätt. Rör inte bucklan! Det var ju någon gubbe som hade tagits in här från brasilianska Serie B, som typ inte har spelat en match. Fick hoppa in och kommentatorerna var chockade. Vad ska han in? Och så avgör han. Sagan. Ja. Ah, känner du? Vad härligt.
Man gillar kringelkrokiga vägar till toppen.
Ja, det gör man.
Kanske inte Burnley och Premier Leagues bottenskikt är toppen. Men jag blev lite upplyft igår när svenske Joel Mumbongo gjorde Premier League-debut för just Burnley. Efter en minst sagt kringelkrokig väg till Stamford Bridge.
Ja, men berätta, hur kringelkrokig var den egentligen?
Alltså, när jag satte mig in i hans bakgrund så tyckte jag mig konstatera att han har varit i precis alla Göteborgsklubbar utom Blåvitt och Gais. Alltså det har varit Häcken, ÖIS och Utsikten. Inte Aschim faktiskt. Innan han landade då i Hellas Verona. Och från Hellas Verona, tjuff till Turf Moor, Sean Dyche och Burnley.
Sick.
Och nu så spelar han Premier League-fotboll mot Chelsea. Det är
ja, kul.
Ge inte upp där ute.
Nej.
Ni 17, 18, 19-åringar som kanske nu ska gå in i en säsong i Norrättan eller Division 2 Västra Svealand.
Men det finns så jävla många exempel på äldre spelare också som inte ska ge upp. Alltså, jag sa att jag träffade Jättmir från Jönköping Södra. Alltså, intervjun med honom handlade ju om hans bakgrund, vad han har gjort. Det är som den långa marschen. Fucking gavettan i de lägre serierna hela vägen upp till allsvenskan och liksom storklubben AIK. Det finns möjlighet för alla. Han är 24 bara, ska fylla 25.
Mm.
Så att, man behöver liksom inte vara 19 när man slår igenom i allsvenskan eller i en storklubb ute i Europa.
Nej,
visst, det finns
Mattia
de också.
Destro,
men, herregud, han slog i och för sig igenom som ung också.
Absolut.
Men man kan också komma tillbaka.
Jag vill minnas att i den episka vinlunchen Calciomania.
Just det.
Så
för de som inte var med det så drack vi vin och satte upp en bandspelare på bordet på torg i Rom.
Tillsammans
och så körde
med
vi
Jakob Gustafsson.
Just det, tillsammans med Jakob Gustafsson. Och han hade en jävligt trevlig stund, men slutade med att vi slog i bordet lite berusade. Eller jag gjorde väl det. Och vi skrek och gormade och de undrade vad fan vad som hände.
Och att Anders Nettelblatt, då sportchef på Expressen, satte ner foten och sa, det här kan vi inte publicera.
Men det gjorde vi.
Det gjorde vi ändå. Rejält klippt ska väl dock sägas med superproducent Kim Wichéns Silkes Lena vantar på.
Yes.
Då skulle jag i alla fall säga, tog jag heder och ära av Mattia Destro. Och det här är vad då? 7 år sedan? Räcker det? Så att nu när det pratas EM-trupp och kanske rent av nummer 9 och startelva plats, så säger det också någonting om att man inte ska ge upp.
Öre, det bubblar i mig, Gusten. Du inledde bubblingen i min kropp genom att prata om Champions League som stundar. Nu sa du EM-trupp. Vi är bara ett par månader bort innan landslaget ska samlas och man får de sista kanske inte svaren, men i alla fall några frågetecken som rätas ut till utropstecken. Sen har vi Svenska Kuppen, vi har Allsvenskan. Du och jag ska göra en EM-podd, Gusten.
Det ska vi. Ja. Tutski Balutski ska se dagens ljus 2021.
Jajamensan, det var ju en stor succé 2018 inför VM. 24 avsnitt, 24 lag. Men inte bara det, Gusten, vi har en sajt på gång som kommer till påsk ungefär. Och en hel del annat spännande, så häng med i Toto. Det bubblar om oss här. Det ska bli så jävla roligt i februari!
Och det händer givetvis en hel del även på C-mores kanaler. La Liga och Serie A rullar vidare. Det är smällfina matcher helgen som kommer. Fio Inter fredag kväll.
Oj, 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 vilken torsk det blir för Fio.
Sen har du Kulusevski och Cristiano Ronaldo, oj, hemma mot Roma lördag.
Tillbaka innan, från avstängning.
Innan Zlatan är ute och spelar med Milan igen på söndag. Ska vi bara kort säga någonting om Zlatans straffform?
Nej, det är usel. Ja. Man kan inte säga så jävla mycket mer.
Men är det inte otroligt att det är så dåligt?
Jo.
Det stör mig.
Är någonting som ska komma med erfarenhet och sånt, så är det ju definitivt.
Shit ain't right, känner jag, när right. Zlatan missar ytterligare en straff.
Nej. Men det kanske behövs då för att liksom balansera upp allting. Återigen, vad är det de säger i Seinfeld? Even Steven. Så här, om du är så jävla bra på planen och smäller in bollar hela tiden, ja, men då måste någonting annat bli lidande. Och just för Zlatans del så är det straffarna. Men då kan han ju bara skjuta över det till Kessie.
Har ni skaffat ett abonnemang på C-more om ni inte redan har det? För det är La Liga, det är Serie A, det är PGA Tour Golf, det är fotbollssöndag Europa, oj, hela våren lång med mig bakom ratten. Håll ögon och öron öppna via våra sociala medier ifall vi gör något kul tillsammans med våra vänner på Betsson. Det blev nära men inte hela vägen in med Toto-trippen här i helgen.
Vi tar nya tag, just.
Vi tar nya tag och gasar på där, så att det är bara haka på. Nu säger vi tack för att ni har lyssnat. Vi hörs snart igen. Ta hand om er. Ciao tutti.
Ciao tutti. If today was not a crooked highway, if tonight was not a crooked trail, if tomorrow wasn't such a long time, then lonesome would mean nothing to you at all. Isn't only if my own true love was waiting, if I could hear her heart softly pounding, isn't only if she was lying by me, and I'd lie in my bed once again.